I dagens avsnitt diskuterar vi med Folkhälsans kommunikationsdirektör Kami Westerlund och historikern Julia Dahlberg om hur Folkhälsans kommunikation har utvecklats genom tiderna. Vilka har utmaningarna varit? Hur har kommunikationsstilen utvecklats? Och vilka frågor måste man ta ställning till då man arbetar med kommunikation och folkhälsa? Mitt namn är Simon Granroth och det här är Hallå Folkhälsan. Hej och välkomna!
Tack, tack ska du ha!
Tack, tack!
Idag ska vi diskutera folkhälsans kommunikation ur ett historiskt perspektiv. Hur den har sett ut genom tiderna och vilka de utmaningarna är som man möter när man arbetar med kommunikation och hur den ser ut idag. Julia, du har ju skrivit folkhälsans historik som tangerar jättemånga fascinerande ämnen från folkhälsans ganska långa historia. Vi fyllde 100 år i år. Men tas kommunikationen upp i det här verket och på vilket sätt?
Ja, den tas faktiskt upp. Jag har ett litet kapitel också om det. Därför för att det är en så viktig del av hela verksamheten och har varit det ända från början. Man kan nästan säga att det är grundtanken, en slags sån här folkupplysning om hälsofrågor som man ville börja arbeta med redan på 1920-talet och som man har fortsatt med sedan dess. Så det här med att få fram sitt budskap och hur man får fram sitt budskap, så det är en otroligt viktig del av hela verksamheten.
Hur skiljer sig dagens kommunikation från 1920-talet?
Den skiljer ju nog sig väldigt mycket. Så där i allmänhet så var ju 1920-talet ännu ett sån här ganska expertbetonat kommunikationssätt. Alltså man hade de här läkarna i sina vita rockar och hälsosystrarna i sina uniformer som liksom kom kanske lite så där från ovan och berättade att så här är det nu och det här är det vetenskapen säger. Och det kommunikationssättet så är vi ju inte längre vana vid idag. Det ser ut på ett annat sätt.
Menar du att vi har fått en större bredd på människor som lyfts fram och hörs?
Absolut, och också hur man liksom närmar sig människor. Det är kanske, man ser en sån här förändring som kanske inträffar just någon gång på 1970-talet ungefär, så här när man börjar gå över till ett mer så här positivt och glatt sätt att kommunicera, där man liksom försöker föra fram det här budskapet på ett sånt sätt där det ska liksom också kännas trevligt.
Har det skett en förändring i hur organisationer och folkhälsan i det här fallet brandar sig själv? Eller var branding överhuvudtaget en fråga på 1920-talet? Eller handlade det då mer kanske om själva substansen i informationen? Och nu vill man också ge ett visst intryck.
Ja, när folkhälsan grundades till exempel så gjorde man ju mycket olika trycksaker till exempel och sådana saker som layout på den tiden. Inte liksom riktigt en fråga som man kanske tänkte jättemycket på. Att det är egentligen först på 1950-talet som folkhälsan till exempel skapade sig en egen sån här logotyp som ett sånt här medel för att skapa en visuell närvaro och liksom kommunicera på en sån här visuell nivå. Så att där till exempel ser man att man för första gången just på 50-talet kanske börjar fundera på det här lite mer.
Och så har ju tekniken också förändrats ruskigt mycket.
Absolut, ja. Första tiden var ju de här liksom små broschyrerna och trycksakerna som man delade ut via hälsosystrarna till exempel. Och så småningom så börjar man också använda radion. Redan faktiskt på 1920-talet så kommunicerar man också med film, det vill säga såna här hälsoupplysningsfilmer som man reste runt och visade upp. Det var visserligen inte filmer som folkhälsan själv hade producerat. Men till exempel också på 50-talet så gjorde man den första sån här egna filmsnutten som presenterar folkhälsans egen verksamhet.
Mm. På den tiden så måste det ju ha varit en väldigt stor satsning att göra film. Och nu kan vem som helst gå ut på sociala medier med sin telefon egentligen och göra innehåll som andra kan ta del av. Och jag kan tänka mig att i och med det att vi är flera som kan göra och flera som vill vara med och kommunicera och får vara med och kommunicera, så har fokuset också hamnat skifta lite mer på hur man ska kontrollera det här vimlet av information som far fram och tillbaka. Och då behöver man en kommunikationsdirektör. Kami, du har ju gjort en lång karriär inom folkhälsan och du har upplevt en stor del av den här förändringen både inom organisationen och inom samhället. Hur började det för dig?
Det började för mig, jag kom till huset 1988 och det där, jag hade då hunnit vara 10 år nyhetsredaktör på Yle och vid Huvudstadsbladet. Och sen kastades jag in i den här hälsofrämjande dansen som hela folkhälsan är. Det handlar mycket förstås om det här som Julia berättade om, den här liksom hälsoupplysningen. Den finns kvar, men dens form har ändrats totalt. Och också det här att man tar med mottagaren, de här grupper man riktar sig till liksom i den här kommunikationen. Man talar ju inte mer om information, man talar om kommunikation. Och då handlar det just om det här att det är en sån här dubbelsidig liksom kommunikation. Att man liksom beaktar den andras situation och synvinkel och så här i den här kommunikationen, så att man når fram. Men då hade man alltså just grundat den här Radio Folkhälsan, som jag nu, om vi idag skulle se på den, så skulle det vara en typisk podd som, där vi gick ut med nya program ungefär en gång i veckan, och så spreds den på 100,3 MHz. Och det handlar om hälsofrågor, om miljöfrågor, om allt möjligt mellan himmel och jord, om buller och vad det gör åt människans hälsa. Och det där, jag hade olika sådana här experter inne då som jag intervjuade, och så gick det ut. Men sen småningom flyttade vi över den till webben, och det där. Och den pågick, de här ljudfilerna och poddarna, ända till början av 2000-talet. Och nu är det ju jättevanligt med poddar, och nu har vi poddar igen som tar upp olika frågor. När man talar om kommunikation så handlade det ju dels om den här imagen utåt, hur den bild av folkhälsan man vill ge. Och då hade ju hela tiden varit viktigt att visa folkhälsan som sakkunnig och evidensbaserad. Att folkhälsan har ju aldrig trott på sådana här modefenomen, till exempel när det gäller kostfrågor, som ju väcker otroligt mycket känslor. Utan det är den här nordiska modellen som vi talar för. Och det kan ju ibland vara jättetråkigt att man liksom gör sina små justeringar så här, när det kommer alla möjliga sådana här nya modeller, och man ska äta fett och man ska äta allt möjligt, oljor och så här. Men att det är liksom det som vi talar för i alla fall. Och sen har vi ju, vid sidan om att vi har den här bilden av folkhälsan som ska vara så här trovärdig, så ska vi också träffa människor på fältet. Och då kommer det den här hälsofrämjande biten ut liksom. Och det är lite olika människor som håller i det. Att jag och mitt team håller i den här bilden utåt och ser till att det finns en viss nivå på den. Till exempel när vi har filmer på webbsidorna eller på sociala medier, så vill vi liksom att en stor del av dem är liksom ordentligt gjorda, att de har textning så att alla kan lyssna på dem och komma åt dem fast de sitter i spårvagnen eller bussen. Medan nu under corona så hade det ju också varit ok med sådana här telefonfilmer och så här. Men vi får liksom lite vara sådana här poliser emellanåt och vara lite tråkiga att hej, att vi måste ha en viss nivå, för annars så blir det vilda västern. Och ska vi säga, konsumenten där ute, så den är ändå bortkänd med jättebra nivå på alla radioprogram och tv-program, filmer och Netflix och whatever. Och då tappar den intresse om nivån är dålig. Det är olika bitar man måste tänka på.
Så det måste se bra ut. Det måste låta bra.
Ja.
Och sen måste innehållet också vara av tillräckligt hög kvalitet.
Absolut, absolut. Och det är ju det att folkhälsan har ju så, vi har många målgrupper. Dels har vi ett forskningscentrum, en av Nordeuropas största privata forskningscentrum med 200 forskare. Och där vi sysslar med genetisk forskning och folkhälsoforskning. Och det är ju jättenoggranna med att det ska vara evidensbaserat allt som vi berättar om deras verksamhet. Men där kommer vi också in på det att vi ska popularisera det som deras forskningsresultat. Men vi ska också kunna gå in i forskargrupperna och informera om folkhälsan och berätta om forskningsresultaten. Så det, redan den biten är ganska mångfacetterad. Sen har vi vår serviceproduktion, det vill säga vi har äldreomsorg, vi har dagvård, vi har eftis, vi har barnskydd, vi har specialservice för barn och ungdomar med funktionsvariationer och hela den biten. Och de ska också nås, de här människorna. Vi ska berätta utåt om den här nivån, som också är på en väldigt hög nivå. Och sen har vi vår utbildning, där vi utbildar människor inom idrott. Och den här hela utbildningsbiten har ju funnits med inom folkhälsan ända sedan 30-talet, då vi grundade ett barnhem här på Topeliusgatan 20, där det utbildades barnskötare. Och det där. Och den biten hänger med nu idag. Folkhälsan äger 45% av yrkesutbildningen praktikum. Och i synnerhet förstås är vi mån om den här vårdarutbildningen och gör allt för att den ska utvecklas och vara tillgänglig för folk. Och där är det en helt annan målgrupp än för kommunikationen. Så att man får nog liksom hålla bara noga med det man går ut med. Och så skapar intresse för det folkhälsan gör. Och sen kommunicerar ju förstås människor ute i regionerna. Vi har 1000 medlemmar i nästan 100 föreningar. Och det där, de är väldigt stolta över att de är medlemmar i folkhälsan. Och det ska de ju verkligen få vara. Så hela den kommunikationen ut till dem är synnerligen viktig. Mm. Och sen att de har riktig kunskap att sprida den här kunskapen liksom från sin synvinkel igen. Att vad är det vi sysslar med? Sen har vi stora nätverk inom skolorna, alla lärare, skolhälsovården, hälsovårdarna, rådgivningsbyråerna.
Så här det kommuniceras på väldigt många plan och det finns olika målgrupper för olika sorters information men också för olika sorters kommunikation.
Ja.
Det här låter jättesvårt och målgrupperna har säkert också lite ändrats genom tiden och hur man når ut till dem. Vilka har de ändrats? Vilka var målgrupperna? Nu räknar du upp egentligen alla målgrupper. Det här innefattar egentligen varendaste en person på ett eller annat sätt som potentiellt hör till någon målgrupp. Har de här målgrupperna ändrats? Kommunikationens skala har definitivt vuxit.
Nej, jag skulle säga att de där målgrupperna inte har ändrats så där hemskt mycket, men idag formulerar man målsättningarna liksom på ett annat sätt. Mm. Man är mer systematisk. Men folkhälsan har ju alltid riktat sig, haft väldigt mycket barnverksamhet. I mitten av 1990-talet kom äldreomsorgen småningom in. Och så här, men att Man måste vara noggrann med hur man kommunicerar för att det ska bli rätt. Jag kommer ihåg då när jag började på folkhälsan och hade bara nyhetserfarenhet, så då kastades jag in i att lära ut hur man ska bete sig och hur man ska röra sig som katten eller gorillan för att inte skada sina leder och ben till lågstadieelever. Och det var nu bara att kasta sig in. Och jag tror att vi var liksom inne på rätt nivå där då. Att man talar på det sätt till sin målgrupp. Så att den förstår vad du är ute efter. Men ska vi säga sådär, om man riktigt vill vara effektiv så ska man ju förstås först rikta sig till lärare, så får du en större spridning. Och det där, och sen också att utnyttja sådana här, kommer ju den här pedagogiska biten in också, och där har vi helt speciella människor som jobbar liksom pedagogiskt, till exempel med anhörigvårdare eller med äldre som har minnesstörningar eller sånt här. Att då kan vi bara stå till tjänst med ett vettigt material, medan det är andra människor som är utbildade och som då står för den här sista biten, den här nära kontakten till de här människorna som man vill nå. Och det betyder att idag så är det väldigt många personer som är inblandade i kommunikationen.
Mm.
Men för att du ska ha någon slags koll på att det inte liksom blir vilda västern inom sociala medier, så får man liksom vara ännu strängare än vad man var förut. Så det är liksom en liten sån här märklig bit som jag har lärt mig under årens lopp. Att ju större det blir det här, ju mera yvigt och folk tar till sig det här, eller de upplever att de kan, precis som du sa Simon här i början, att de kan också skapa själv. Så desto strängare måste du vara med det här, att hur man gör och så här, så att man liksom har koll. Och sen började det finnas sånt som kallas digitala byar, där olika grupper, till exempel ensamstående föräldrar, träffas för sådana här kamratstöd. Och folkhälsan fungerar som en sån här moderator. Men då är det väldigt viktigt att det finns någon ansvarsperson där.
Det är lite som en chatt eller en Facebook-grupp.
Ja, precis. Jag tycker att det är jättefint att man kan erbjuda den här möjligheten åt ensamstående föräldrar som är ganska fast. Och nu kan de träffas över nätet när som helst egentligen. Mm. På kvällen när barnen sover och så vidare. Det är viktigt eftersom människan inte är en rationell varelse. Och det kan bli sådana här väldigt känslomässiga liksom, kommunikationer där på, i de här träffarna. Så då måste vara någon som ändå fungerar som moderator där.
Just
men
det.
En bra grej är det, och det tycker jag liksom är en så här kiva sak som har kommit under senaste tiden, som jag tror är bara positivt för målgrupperna.
Det är ju en sak att bidra med en plattform och en annan sak att också ta ansvar för innehållet. Och du som kommunikationsdirektör så har ju ansvar egentligen för hela den här kommunikationen, både intern och extern.
Ja.
Det handlar ju om mer också än att sprida kunskap och att samla in feedback och se till att den kunskapen man sprider används på rätt sätt. Utan det handlar också om att ge en viss bild av organisationen. Branding talar man om ganska ofta. Och där är det intressant att se på den här skillnaden mellan bilden man vill ge eller strävar efter att ge utåt och den bilden som människor kanske egentligen har. Vad har ni för bild av folkhälsan?
Men nu är det ju skillnad om du skulle ha frågat mig för 3 år sedan innan jag började skriva den här historien eller nu, så har ju min bild förstås ändrats väldigt mycket. Då så måste jag ju faktiskt säga att jag hade nog haft kontakt med folkhälsan många gånger, men jag hade kanske alltid inte ens vetat om det. Det vill säga som barn hade jag deltagit i väldigt mycket verksamhet genom skolan till exempel, eller daghemmet också när man var ännu mindre, som jag inte hade en aning om att det var folkhälsan som stod bakom. Och det har jag ju liksom insett nu när jag har jobbat med boken, att jaha, det där, allt det här har jag liksom fått via folkhälsan, och på det sättet så har jag fått en större förståelse för vad allt i mitt liv som faktiskt folkhälsan har varit inblandat i. Och det har varit jättespännande, men jag tror ju att jag inte är den enda som kanske har upplevt det på det här sättet. Det vill säga att man, speciellt när man är yngre, inte liksom riktigt tänker på vem det är som står bakom.
Mm.
Det är ju förstås en utmaning för en organisation att också liksom skapa en medvetenhet om varifrån den här informationen kommer och vem det är som liksom bjuder på den.
Mm. Innan jag började jobba här så var min bild också av folkhälsan ungefär så här, eftisar och enstaka kurser här och där kanske och sommarläger och simskolor helt enkelt. Och sen fick jag veta att folkhälsan har ett forskningscentrum. Det var ny information för mig och det är stort och det gör forskning som anses vara av internationell väldigt högkvalitativ nivå. Jag förundrades då över hur det var möjligt att jag inte visste om att allt det här fanns. Så jag tror, Julia, att du har helt rätt att det händer så mycket och att alla kanske inte hinner snappa upp vem det är som står bakom allt som görs. Men bilden däremot som jag har av, om någon säger folkhälsan, så tänker jag på en tillförlitlig informationskälla. Det brukar vara konsekvent. Och glädje i och för sig också. Jag kan inte liksom sluta minnas alla de glada simskolebilderna som jag har stött på i marknadsföring. Men är det här, Kami, någonting som du, är det här den bilden man vill ge, eller borde det på något sätt kommuniceras ut annorlunda?
Ja, alltså, vi har ju gjort sådana här image-kartläggningar senast 2019. För att kolla vad vanliga finländare, både svensk- och finskspråkiga, tror om folkhälsan, tror sig veta om folkhälsan och vad de vet. Och där visade det sig att det är den här trovärdigheten, pålitligheten som var absolut viktigast. Men sen också förstås var det ju en viktig del för svenskspråkiga att få service på svenska, det kommer vi ju inte ifrån. Men finskspråkiga såg det också som en sån här väl skött organisation och bland annat var de jätteintresserade av att komma och jobba på svenska, och det är ju någonting som vi absolut borde ta fasta på i dessa tider när vi folkhälsan, precis som alla andra vårdinstitutioner, har svårt att få tillräckligt med personal. Hittills har vi lyckats bra, men det där, det kan vara jobbigt i framtiden att hitta bra personal som är kunnig i svenska.
Mm.
Just det här med imagen utåt, att det här att man är liksom pålit, det kan ju verka lite tråkigt ibland.
Mm.
Men det är ändå, om man tänker på lång sikt, så är det ju någonting som väldigt många företag och organisationer liksom absolut ska göra vad som helst för att bli pålitliga och trovärdiga i sin verksamhet. Men det som tror att vi ska lyfta fram väldigt mycket är det här att vi är också innovativa. Att det har ju folkhälsan varit genom hela sin 100-åriga historia, tagit fatt på saker som själva samhället inte har liksom eventuellt drivit. Mm. Vi var redan på 70-talet och talade om miljöfrågor och 80-talet. Ja. Där och då var det inte liksom en stor grej i samhället överhuvudtaget. Och körde jättemycket med sådana här skolgårdar som är både trygga och ger inspiration åt barnen och trafiksäkra miljöer, cykelvägar. Allt sånt här på 80-talet ändå, då ingen annan egentligen drev de frågorna.
Det här skulle jag vilja spinna lite vidare på, för jag tycker att det är så ruskigt intressant. För att med den här pålitligheten som du sa, så kanske också ord som till exempel gammalmodig kommer fram. Och folkhälsan har nog känts för mig som yngre definitivt som något som klingar gammalmodigt. Men det verkar ju inte alls stämma. Jag har nu också på sistone läst in mig lite på historien och folkhälsan har varit tidens anda. För mig då överraskande mycket. Och Julia, du kan säkert öppna det här lite. Jag menar, det har handlat om, som Kami sa, miljöfrågor, och det har handlat om sexualrådgivning och mödrarådgivning och annat som hänt.
Och det är ju egentligen inte kanske alltid, eller det är nog inte alla gånger folkhälsans fel heller, utan det handlar ju också om mottagaren och bara liksom förväntningar och många kanske associerar hälsofrågor med just det här äldre sättet att kommunicera med de här professionella hälsovårdspersonalen som liksom vet hur man ska göra och som kommunicerar det. Eller åtminstone gjorde det tidigare på ett sånt sätt att det kändes som att man liksom fick det skrivet på näsan. Det är liksom inte bara folkhälsan utan det var hela den finländska hälsovården och hela det här fältet som gjorde på det sättet. Och det har ju förstås lett till att det är det man kanske fortfarande förväntar sig att få, även om det inte alls är på det sättet längre.
Jag tror att det här med hälsofrågor, det är ju någonting som är väldigt privat för människor. Och det är väldigt viktigt att du inte liksom så där med pekfingret säger hur saker och ting ska göras, för då reagerar de flesta med att de inte reagerar alls. Protesterar istället. Att man måste på något sätt försöka hitta på sådana metoder som vi har jobbat mycket med barn också. Att man gör det roligt med frukter och grönsaker och sånt här. Det blir liksom en lek och att få dofta och känna på de här det där smakerna och sånt här. Så det allt sånt måste man hitta på för att göra det roligare. Men sen handlar det också om att våga ta itu med så här svårare frågor som vi nu arbetar till exempel med idrottsföreningar. Och man vet att inom lagsporter så fungerar det, så finns det mycket också sån här utfrysning och mobbning och tråkiga saker som kan få hemskt många ungdomar att sluta med hela den här idrotten. Och där samarbetar vi har gjort mycket sån här material till idrottsklubbarna, att man får det liksom på rätt nivå, att det inte kommer uppifrån utan man ger dem ett medel att jobba med. Det handlar nog hemskt mycket om sån här intuitivt också, att man känner på sig att det här är frågor som nu liksom, att det brinner i knutarna. Sen är det ju en annan sak att inte har ju folkhälsan hela kapacitet att köta alla samhällsproblem som ensamma äldre och ensamma ungdomar och utslagna ungdomar och sånt här. Att ändå skulle det vara viktigt att nå också de här ungdomarna. Att det inte bara blir de här som man säger än liksom vet egentligen ganska mycket.
Det där är jättespännande, för att det språk man använder och hur man presenterar människor i kommunikationen utåt i film och bild påverkar samhällsdiskussionen. Och samhällsdiskussionen påverkar hur kommunikationen ska se ut. Och speciellt då vi talar om känsliga ämnen, som du sa, hälsofrågor. Vi talar om mental hälsa, kanske sexualitet, tunga saker som mobbning och ensamhet. Så sättet man talar om det här har säkert också ändrat, vilka ord man använder. Är vi känsligare, eller kanske känsligare är fel ord, är vi mera noggranna med att uttrycka oss på rätt sätt nu än vad vi var tidigare?
Vi har nog blivit mera medvetna om vad orden signalerar och att orden liksom signalerar underliggande värderingar, även om man inte liksom vill säga det, så bara genom att välja sina ord. Och det märks absolut inom folkhälsan också. Bara nu till exempel, ett exempel är just funktionsvariationer som folkhälsan arbetar med sedan 1950-talet. Och då alldeles i början så var det ju främst då barn med cerebral pares, CP, som man arbetar med. Och då till exempel på den tiden så var det ju inte så lätt att ens ställa den här diagnosen, så att det var ett ganska brett spektrum av olika funktionsvariationer som man de facto arbetar med. Och då pratar man ännu till exempel om att man använder den här benämningen spastiker, för att många med den här diagnosen har sådana här muskelkramper som gör att de skakar, det menar man då med de här spastikerbenämningen. Och sen gick man ju till exempel på folkhälsan då över redan på 60-talet till att använda begreppet CP från det här cerebral pares som ju är så att säga neutralare. Då pratar man i början om CP-barn, det har man slutat med, barn med CP och så vidare. Så att liksom den här förändringen har ju skett och man har också liksom aktivt gjort beslut att nu slutar vi använda till exempel det här begreppet spastiker. Och så tar vi ett annat begrepp. Så att ett sånt kontinuerligt arbete så har man också gjort hela tiden när man har blivit mer och mer medveten om att vad det är man signalerar med olika ord och begrepp.
Jo, det är helt sant där och ofta är det ju så då sen att man bara, vi som jobbar med kommunikation, vi måste bara följa med situationen i samhället och ofta är det ju sådana som rundradion och sådana som också liksom för en aktiv diskussion om de här frågorna liksom, att vad är nu det som vi ska använda så här så att det inte sårar någon? Och det förändras med åren, det är helt självklart och naturligt.
Det som kanske tangerar det här är mångfald och representation i kommunikationen. Och jag kan föreställa mig att det på 60-talet kanske ännu har varit mer eller mindre tabu att lyfta fram till exempel sexuella minoriteter så öppet och tillgängligt som vi gör idag. Är det här någonting som beaktas i kommunikationen?
Idag är det ju vardagsmat att man ska kunna erbjuda service också till de här minoritetsgrupperna. Att det där också genusfrågor och sånt här som kommer. Och folkhälsan är ju med och stöder det här regnbågsarbetet som gör så. Vi har regnbågsflaggor förstås och nu är det ju en del kommersiella aktörer också som använder det bara för att locka. Men jag menar att det här är en viktig bit att man tar ställning för minoriteter och det har blivit bara viktigare upplever jag under de senaste åren. Att förut så handlade det ju till exempel i mitten av 80-talet kom ju AIDS som ett nytt fenomen. Det fanns ju jättemycket fördomar mot de här AIDS-patienterna då. Det var ju alldeles fruktansvärt. Och då handlade det om att folkhälsan spred kunskap bland unga. Bland annat via teater. Vi har använt sådana metoder hemskt länge för att få fram svåra saker. Vi har bland annat just tagit upp AIDS och sen ätstörningar och den typens skilsmässofrågor och sådana här saker via teater.
Vad har feedbacken varit på de här?
Jättepositiv. Att vi har ju ofta gått in i skolor och så här. Och den här som handlar om ätstörningar, så det var en sån här som åkte runt i skolor just då. Och så får de diskutera efter klassen. Och det är ju helt ett normalt fenomen idag att man tar upp saker via teater. Det kan handla om tvåspråkighet, det kan handla om våldssaker, det kan handla om vad som helst. Det är ett bra sätt, definitivt.
Julia, hur var kommunikationen kring känsliga, eller det som ansågs vara känsliga frågor tidigare?
Ja, nu har man gjort det. Man har liksom alltid nog tagit upp de också svåra frågor. Sen är det ju förstås en skillnad på att vilka har de här frågorna varit som man har närmat sig. Till exempel redan på 20-talet så hade vi ju förbudslagen i Finland som förbjöd bruk och försäljning av alkohol. Och det var ju den tidens svåra fråga som folkhälsan till exempel också deltog i att diskutera. Och faktiskt på ett kanske lite överraskande sätt, det vill säga att man fick alldeles början av 2000-talet så fick man till och med statligt understöd för att bedriva så att säga, upplysning mot alkoholbruk och i den här förbudslagens anda. Och då gick folkhälsan faktiskt ut och gav tillbaka de här pengarna för att man ville inte understöda den här förbudslagen som man upplevde att skapa mera problem än den så att säga avhjälpte. Och sen under andra årtionden så hade ju då varit andra frågor om man har tagit ställning till just den här sexualitet till exempel så började man ju uppmärksamma i slutet av 60-talet och då var det just sexualundervisningen i skolorna som man började så att säga intressera sig för. Man ordnade sådana här seminarier för lärare och andra uppfostrare eller fostrare där man då uppmärksammar sexualundervisningen och hur den skulle kunna se ut och man var faktiskt ganska radikal. Man hade bjudit in gäster från Sverige som var på den tiden helt världskända. Och då gjorde man till exempel en kartläggning bland lärarna i finlandssvenska skolor för att ta reda på hur undervisningen såg ut och vad den liksom innehöll. Och det som ju var intressant med den här kartläggningen var att man inte bara då fokuserar på den här så att säga reproduktiva delen av sexualiteten, utan också på till exempel då sjukdomar, sexuella sjukdomar. Men också till exempel så frågar man om huruvida lärarna till exempel på något sätt tog upp homosexualitet eller andra former av sexualitet. Och det här var då alltså redan helt i början av 1970-talet. Så att där var man nog före sin tid.
Och sen dess har ju sexualundervisningen gått från att bara diskutera reproduktion till att tangera också kärlek och njutning på ett helt annat sätt.
Känslorna har också fått en mycket större betydelse. Där har ju folkhälsan jobbat väldigt mycket med att betona den här vikten av respekt och kommunikation till exempel.
De här båda egentligen, både det här med förbudslagen och sen AIDS-kommunikationen då i tiderna, men också sexualrådgivningen och undervisningen. Ganska tydliga exempel på hur kunskap eller brist på kunskap kan leda till fördomar och rent av förakt, medan mer kunskap och upplysning ofta visar sig vara ett väldigt bra sätt att motarbeta onödiga fördomar och bidra till ett öppnare och mer inkluderande samhällsklimat. Så vi har jättemånga olika målgrupper som behöver jättemycket olika former av information och tillgång till olika tjänster och så här. Hur vet man att man har nått ut och hur når man ut till rätt människor? Vi behöver olika tekniska lösningar kan jag tänka mig. Vissa är på telefonen, andra finns på Facebook, vissa finns inte där utan kanske på TikTok. Hur tänker man kring det här och hur gjorde man tidigare?
Det som ju är spännande till exempel när man i början hade ganska begränsade resurser var ju att man var väldigt man var tvungen att välja vem man skulle vända sig till för att så att säga få största genomslagskraft. Och det valet man gjorde då på 20-30-talet var ju att vända sig till mammor. För att man tänkte att via mammor så påverkar man barnens hälsa, men egentligen hela familjens hälsa. Därför att det är mamman som ansvarar till stor del för till exempel hemmets hygien och renhållning och för mathållningen, kosten i hemmet och många andra frågor och därför genom att vända sig till just den här specifika målgruppen så kunde man faktiskt nå ut till också andra.
Och det fungerar bra då på 20-30-talet?
Det fungerar bra då och det höll man ju egentligen på med då fram till kanske 40-50-talet. Sen till exempel på 60-talet så börjar man ju också papporna komma med till exempel på föräldrakurserna och så här. Och man börjar vända sig också till den här målgruppen. Men i flera årtionden så fungerar det.
Och det har ändrats mycket. Kami, hur når vi nu ut till alla de målgrupperna som finns och hur beaktas de på olika plattformar och med olika tillgång till olika hårdvara och så vidare?
Nu har ju folkhälsan utvecklat ganska mycket utbildningsmaterial, jag tänker nu på sexual information, kommunikation åt lågstadieelever. Det finns på Moodle, ett sånt här utbildningsblock som lärarna använder väldigt ofta. Men överlag så ska jag säga att det här med liksom att man når ut via mammorna är jättebra. Men idag har det nog blivit ganska långt båda föräldrarna. Att precis som på rådgivningarna så märker de ju att det är väldigt viktigt liksom att båda föräldrarna är att vi väntar barn. Det är inte så att du mamman väntar barn utan vi väntar barn. Och hela den processen och någonting som ju verkligen har slagit igenom med den här folkhälsans doula-verksamhet. Det vill säga sådana här stödpersoner för familjer som väntar barn. Att det är under förlossningen, kanske till och med under själva förlossningen finns de med. Och sen efteråt, genast när du har kommit hem och försöker få igång amning och annat och kanske den här nya rollen att nu har vi en baby här och liksom hur blir våra sinsemellan rollerna och så vidare och så vidare. Så det är en sån här jättespännande grej. Och de här våra folkhälsans doulor är ju liksom frivilliga människor som bara får stöd från folkhälsan men frivilligt ställer upp under sin egen tid och stöder de här andra. Så det tycker jag är liksom en sån här fantastisk ny grej som man upplever i samhället idag, att det finns en sån här vilja att ställa upp för varandra i ett annars rätt så hårt samhälle. Att det börjar komma sån här varianter.
Men var hittar man de här frivilliga och hur hittar de till folkhälsan?
No, de vet att folkhälsan håller, det är ju en väldigt viktig bit, i synnerhet i vårt medborgararbete, den här frivilliga biten. Och man utbildar också hemskt mycket frivilliga som jobbar som farfar och mormor i skolan och det där. Och de jobbar som läsombud och läser högt för äldre eller fungerar som... De kör såna här riksor, som cykelriksor som de utbildar så att de äldre kan få komma ut i naturen. Att det är nog någonting som alltid har funnits inom folkhälsan. Den här, jag tror att den blir bara viktigare och viktigare, den här frivilligheten. Men det är ett hårt jobb att hålla i dem, att motivera dem, att utbilda dem och så här. Och till det måste ju finnas liksom utbildad personal som sköter om de bitarna. Att ingenting får du gratis. Men det är en del av folkhälsan, det här frivilliga arbete, i motsats till serviceproduktionen där det är utbildad arbetskraft, eller i motsats till forskningen, eller i motsats till utbildningen där det är utbildade lärare. Så att sen är det ju liksom att få med, det är ju ganska unga de här dolorna överlag. I folkhälsans lokalföreningar så har vi rätt så unga medlemmar, de är så här mellan 35 och 40, familjer med flera barn, det är den vanliga folkhälsan. Medlemmen. Så att det är nog det här familjearbetet och just via babysim och simskolor och sånt här. Det är nog som en av de här folkhälsans allra viktigaste funktioner som lever kvar. Och bra så. Men som sagt, det är också viktigt att vi får de här äldre med och att de får stöd som anhörigvårdare eller någonting annat som också är viktigt.
Hur når man då ut till sådana som inte vet om folkhälsan från tidigare, inte medlem, men det finns något viktigt budskap eller en kurs som man nu ska nå ut med, och den här människan inte finns på, får inte hem dagblad där det kan komma annonser, och inte finns på digitala plattformar. Hur tänker man här?
Folkhälsan har ju också lokalföreningar, så, och där riktigt på landsbygden, som är ju folkhälsanland, där det är väldigt starkt folkhälsan ännu, så där går det från postlucka till postlucka och från via telefon att hej, har du hört, och nu händer det si och nu händer det så. Det är ju klart att de här bitarna lever kvar i en 100-årig förening liksom, där man har byggt upp det från gräsrotsnivå. Men det som är de allra svåraste platserna är ju just de här tätbefolkade, alltså huvudstadsregionen, och där folk liksom är lite så här ensamma i sin livsföring, att nå dem sen. Om du inte har det där, är med på sociala medier eller någonting. För där är vi ganska synliga.
Just det.
Både med betald synlighet, men också helt utan betald. Att vi har ganska många som följer med oss på sociala medier i olika sammanhang. Sen ska man inte glömma personalen, som är en jätteviktig grupp. Vi har ju sådana här folkhälsanambassadörer som det är otroligt populärt bland personalen att bara... folkhälsanambassadör. Det betyder att på sociala medier så berättar du om ditt jobb, vad du gör, vad gör just jag på folkhälsan. Och sånt intresserar ju människorna, liksom den där vardagsbiten med alla fel och brister. Det behöver inte vara någonting perfekt, utan det är bara att det är en levande människa som berättar om den här verksamheten och det där. Det funkar bra, och då har vi liksom personal från forskningen, vi har personal från utbildningen, från medborgararbete, sekreterare, olika assistenter är med liksom. Och det ger en ganska sån här kiva bild av vad folkhälsan sysslar med. Men det är alltid svårt att nå ut, det är ingen självklarhet. Och det kan vara förvånansvärda saker som sen väcker människor och som gör att de vaknar att hej, det här var ju spännande.
De här som är ambassadörerna blir lite som folkhälsan influencers.
Det
och det är
precis.
Ganska smart, för människor tycker om berättelser med både de tråkiga och mer spännande sidorna.
Ja, alltså det har vi ju märkt. Liksom, berättelser är allt. Att när vi har haft berättelser på sociala medier och webben och annat, då är den här organiska kommunikationen och budskapet liksom, som bäst.
Organisk kommunikation.
Och det betyder det att vi inte betalar någonting för synligheten, utan det är bara tillräckligt intressant och bra för att väcka så många människor som möjligt. Och då är det berättelserna som gäller. Liksom, att så här är det i vår vardag. Och det är ju det som jag tycker är det mest härliga med folkhälsan, är ju att vi är liksom från vaggan till graven. Vi är med i den finlandssvenska vardagen hela tiden. Och åtminstone när jag har jobbat här så har det varit det som har varit den där drivkraften. Att det, där, att man finns, det finns ingenting som är så litet att man inte skulle kunna finnas där och är det hjälpa så att, till och stöda.
Är det så att människor som kommer med brukar stanna med i organisationen eller i allt som görs?
Ja, de som är medlemmar, de som arbetar vid folkhälsan är långvariga. Att omsättningen är inte stor. Och det berättar ju någonting.
Ja. Framtidens kommunikation är en stor fråga. För som vi redan har talat om, fält är väldigt spritt och spräckligt. Människor finns på olika kanaler och olika generationer har olika behov och nås på olika ställen. Vad tror ni att 2020-talet kommer att föra med sig till folkhälsans kommunikation?
Jag tror att det kommer att bli mer och mer av de här digitala byarna. Just att det här kamratstödet som ju är otroligt viktigt för i synnerhet utsatta. Om vi tar som exempel de här utsatta barnfamiljerna som ju är... Vi brukar samla in pengar via Finlands Lucia, som ju också hör till folkhälsan. Och det där, så där tror jag att det kunde också slå igenom de här digitala byarna bland dem. Så det är en bit. Sen tror jag att eventuellt att vi går tillbaks i tiden lite och börjar träffas igen efter den här corona, så tror jag att folk är dödströtta på allt digitalt och vill träffas och liksom kommunicera sinsemellan. Jag tror att vi lever igenom liksom det här, det som hände under corona under ett väldigt lång tid för att vi sen hittar tillbaka till någon sån här balans. Så det får vi se.
Mm. Jag tänker också att det som ju är utmaningen för alla föreningar i den här tiden nu för tiden är ju det här föryngringen och att hitta nya krafter som vill vara med. På det sättet har ju folkhälsan det ganska bra förspänt att man har verksamhet i väldigt många olika kategorier av människor och olika åldersgrupper. Och på det sättet så kan man också, fast man inte är med hela tiden, så kanske det kommer en period i ens liv när man igen har ett behov och ett annat behov än man hade under de föregående 10 åren av sitt liv. Eller så här. Och det betyder att då kan man lätt slinka in och igen hitta den där verksamheten i det utbud som folkhälsan har som man kan ta till sig.
Sättet vi jobbar med kommunikation på har ju också ändrat väldigt mycket genom tiden. Vem som gör det, vem som har kunskapen att göra vissa saker. Och nu har vi ju sett en sån här spridning av vem som kan göra innehåll. I och med telefoner kan vem som helst göra video och lägga upp information på sociala medier. Men sen har vi också behov av mer specialiserad kunskap. Min tidsram på den här utvecklingen sträcker sig inte så hemskt länge. Men Julia, du har en historisk syn på det här.
Det här ser man ju alltså väldigt tydligt i folkhälsans historia. Att 70-talet är den tiden när man verkligen börjar utveckla kommunikationen på ett helt nytt sätt och där det liksom skedde så småningom en sån här professionalisering av kommunikationen, det vill säga tidigare så hade man förstås arbetat med det här, men det hade varit uppgifter som sköttes av de anställda vid sidan om allt annat. Folkhälsans ledande hälsosyster Rakel Edgren på 40-50-talet ännu så liksom assistera med tuberkulosröntgentagningar och sen skulle hon också kommunicera lite där vid sidan om och sköta allt annat, alla andra sina uppgifter. Men i slutet av 60-talet så anställde man för första gången en kommunikationsansvarig person som var anställd bara för den här uppgiften. Och under 70-talet så började man då utveckla det här allt mer och mer. Vilket man ser väldigt tydligt i att de här liksom till exempel trycksakerna som folkhälsan producerar blev på ett helt annat sätt mera tillgängliga och fick mera bilder. Förstås handlade det också om tryckteknik och så här, men att de blev liksom produkter på ett helt annat sätt och broschyrerna blev produkter med bilder och ett annat sätt att vända sig till publiken. Och idag så jobbar ju folkhälsan som vi har hört väldigt mycket med det här och man har liksom ett helt team på ett 10-tal personer det som jobbar med kommunikationen där man till och med har den möjligheten att man kan så att säga specialisera sig på olika saker. Vi har till exempel Daisy Simon som är anställd för att sköta vetenskapskommunikationen enkom. Mm. Och det är ju klart att det skapar en helt annan förutsättning för att kommunicera. Samtidigt som vi då har den här parallella utvecklingen med att alla kan kommunicera och egentligen på sätt och vis går lite tillbaka till det här ursprungsläget också när ledande hälsosyster skulle kommunicera vid sidan av sitt arbete. Så att nu har vi en sån här spännande situation där man dels har en väldigt professionaliserad kommunikation och samtidigt då den här alla kommunicerar och på olika sätt.
Julia och Kami, jättetack för att ni kom hit och talade med mig idag.
Tack ska du ha!